Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast. And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hej och välkommen att vänta på katastrofen med mig, Kalle Zackari Wahlström och Patrik Sellman. Hej Patrik!
Hej Kalle!
Du, vad kul att höra din röst.
Detsamma, detsamma.
Du, en grej som blir ganska tydlig när man gör en podcast om beredskap och om lite om småbruk kan man väl säga. Det är att många undrar ju väldigt mycket.
Ja.
Folk har frågor. Och det är egentligen så den här podden föddes. Att jag hade en massa frågor till dig som du svarade på. Och jag har ju tyckt lite synd om alla människor som inte får ställa sina frågor, sina specifika frågor till dig. Så får svar på grejer som de går och funderar på. Så därför så har vi nu, är det dags för en frågepodd. Vi har uppmanat folk på Instagram att ställa frågor till podcasten. I väntan på katastrofen heter vi där också. Och det har kommit något så jävulskt med frågor.
Hur många har det kommit?
Jag räknade typ halvvägs och då var det 60 stycken. Så det är väl kanske, vad kan det vara? 150 stycken?
Ja du, då får vi hålla på till jul eller någonting då.
Ja men vi kanske inte tar alla frågor. För jag vet liksom inte, alltså det här är ju en kul fråga. Skaldjursfiske, prata om det. Det är ju kanske inte en fråga per se heller. Utan det är mer ett intresse. Så jag vet inte hur mycket vi har att säga om skaldjursfiske. Jag gissar att du har åtminstone 20 minuter i dem.
Nej, men skaldjursfiske är ju ett väldigt roligt fiske. Och speciellt på havet. Det är ju det kustnära fisket i huvudsak då, om man inte ska ut och tråla räkor och sånt där då. Men jag tänker på hummer och krabba kanske framför allt. Och även havskräfter, burfångade.
Ja.
Så jag har ju inte hållit på med det fisket så mycket. Däremot har jag ju ätit det väldigt mycket.
Jag vet ja, men ju att jag det... att du har någon, du har väl någon kompis som håller på att fiska krabba mycket va?
Nej, men det finns ju...
Jag får att du har några glasslådor fulla med krabbor i frysen.
Ja, du menar så. Jo, ja. Men det köper jag utav via han bonden som vi håller på med biodlingen nere i Västergötland.
Ja.
Där han har en vän sedan flera decennier tillbaka som är, jag tror att tidigare att han var hobbyfiskare kustnära. Och nu när han är äldre så han gör han det, ja det är hans enda arbete då va, kanske på deltid. Så att vi köper krabbor och havskräfter den vägen då. Så jag tar hem en 30-40 krabbor på hösten när de är som bäst. Och kanske 10 kilo havskräfter.
Gud vad fint.
Ja, alltså det är ju... Det är ju en bra fråga på det viset att det är ju förmodligen... Jag tror havskräfter är nog det godaste livsmedlet jag vet. Det är nog nummer fint. Ett.
Alltså det är ju väldigt gott. Jag tycker också att det är intressant någonting du säger där, det där att du köper på hösten när de är som godast och du köper massa krabbor och fryser in. Jag uppmanar folk att börja tänka lite mer så med sin mat, att man köper när man kommer över, inte när man är sugen. För om man ska köpa krabba när man är sugen, då kommer antagligen bli en jävla skitkrabba. som inte är lika god och som antagligen har mått dåligt eller den är giftig eller någonting.
Eller inte är i bästa form.
Ja, men exakt. Och jag köpte faktiskt kokött nu för någon vecka sedan. Och det har jag inte gjort. Jag har inte ätit kokött på väldigt länge. Man går inte så ofta på restaurang nu för tiden. Men och vi käkar bara älg i princip. Eller älg och dov och gris. Fan vad gott det var med kokött.
Ja.
Alltså jag åt ryggbiff och högrev jag käkat. Och det är så mycket fett på det. Och man får inte så mycket fett på älg. Så det var otroligt gott. Och jag tänkte mycket på det vi har pratat om i podden. Om hur viktigt fettet var förr. Det kändes på något sätt som att det var viktigt för mig också. Att få i mig lite fett.
Mm. Nej, men du menade verkligen kokött nu från en ko som var slaktad då alltså.
Ja, men exakt.
Ja, precis. De är ju fetare, vet du. Det är ju samma med suggor, grissuggor som har haft ungar när de slaktas. Så får du ju väldigt, väldigt mycket fett. Men det brukar vara för mycket fett på många delar efter kor då. Men just de delarna du tar upp, de kan ju vara extra fina där, va?
Ja. Ja, men det var så kul då att köpa några kilo kokött från en kossa som jag tror har haft det ganska bra. Och jag tycker att man ska tänka mer så. Köp en frysbox och köp när du kommer över bra kött. Eller skaldjur då. Annars, jag fiskar inte så mycket skaldjur. Jag är aldrig på västkusten, men kräftor fiskar jag ju. Men det är ganska deppigt. Har du tid eller, Patrik?
Ja, du, vad är det? Ska du prata deppiga saker nu?
Nej, men jag bor ju, jag har ju bott hela mitt liv väldigt nära Östersjön liksom, och har varit väldigt den har varit påtaglig i mitt liv, Östersjön. Och det är ju ett sunkigt hav. Alltså det man säger ju så här, gravida ska inte äta fisk i Östersjön och man ska inte äta mer än vad det nu är 6 gånger per år eller något sånt där. Det är ju för deppigt.
Ja, det är det. Det är väldigt sorgligt.
Ja, så jävla sorgligt. Och så jävla, kan jag känna så klaustrofobiskt att det. Ja. Men det är ju en grej det där med sen jag började hålla på med det här med självhushållning så äter vi väldigt mycket mindre fisk. Eller färre fisktillfällen. Inte mindre fiskar. För att jag fiskar inte. Och det känns ingen kul att fiska så här i Östersjön om det inte är så. Om man ändå inte kan äta det, inte ge till barnen och sådär.
Nej. Tänk vi kan bara äta surströmming 6 gånger om året.
Du, vi går vidare.
Du, jag ska bara säga det att det där problemet har du ju i en hel del insjöar också.
Mm.
Våran stora fina sjö här, den har haft förhöjda halter av kvicksilver då.
Okej.
Okay. Nu har vi ju bott här i över ett kvarts sekel och det är troligtvis så, eller det är väl så att tillflödet då genom åarna som rinner in i sjön har minskat. Alltså flödet av kvicksilver in har minskat och det som har varit i sjön har sedimenterat. För nu är den jättebra. Och det är, nej, men just det här som du tog upp, det här sunkiga, va? Det har ju gjort att man inte har fiskat. Hur kul är det att fiska upp kvicksilverabborrar till sina barn liksom? Det funkar ju inte. Men nu är det, ska det bli mycket fiske framöver. Jag har sagt det nog i ett par år nu för jag skulle verkligen vilja fiska mer, va?
Okay.
Ja, men det är ju väldigt, väldigt roligt faktiskt, en sån. Och speciellt om man kombinerar det med lite friluftsliv också då, va? Alltså bo över eller bara elda och koka kaffe och sådana saker, va? Det är, ta med hundarna. Ja, det är underbart.
Mysigt.
Alldeles för sällan. Och sen är ju, jag ska ju säga så här, nej. Jag vill också säga så här att det där är ju definitivt en färdighet också, om vi tar ett beredskapsperspektiv på det då, va? Både överhuvudtaget komma ut och göra saker i naturen och vistas där, men också att fånga fisk. Det är, ska du lära dig att fånga fisk får man ju fiska mycket, annars är det ju bara tur, va?
Ja.
Så vill du ha kontinuerligt med fisk så måste man träna på det helt enkelt och lära sig då. Nu får du gå vidare, Kalle.
Ja, men tack. Det har kommit en fråga från Jabbadapad. Han skriver så här: hur gör ni med ert slaktavfall? Vilka lagar och regler behöver man följa kring det som småbrukare?
Mm. Det där är en fråga som jag har kollat upp, nämligen.
Ja, bra. Snyggt.
Det är ju så här. Nu är det ju, gäller det ju hönor också numera, att du måste registrera dem. Oavsett hur långt ut i skogen du bor, från alla fjäderföranläggningar och allting, så ska man anmäla nu från första hönan. Och det har ju med smittspårning när det gäller fågelinfluensan att göra, förstår jag.
Mm.
Annars är det ju ifrån gris, får, get som du behöver ha registrerade besättningar. Och det är ju framförallt idisslarna, och det var ju i och med den här galna kosjukan då, som det blev väldigt stränga regler på smittspårning och märkning av kött, ursprung och sådana saker, va?
Mm.
Och det är alltså så att har jag får här, slakta fåren och inte använder allting utan får slaktavfall. Du vet, ögon, hjärna och så vidare, va?
Mm.
Allt. Öron och testiklar och allting sånt där. Så måste det åka en specialbild med en bil, lastbil ifrån Karlskoga med en specialchaufför upp hit och hämta slaktavfallet, och jag ska stå för kostnaden. Så att det inte blir några galna kor på vägen. Och det för mig känns det ju då. Nej, men det är ju det här är ju det ena efter det andra, va?
Finns det lite alltså, underliggande kritik i det här, Patrik? Det
låter lite som att du... sådär lätt underliggande kritik. Du vet, jag bor väldigt långt ut i glesbygden.
Mm.
Det är lång väg för en lastbil att köra. Alltså det är ju tre timmar körning fram och tillbaka mer än då. Det blir nog, kryper nog närmare 4 till och med, va? Och då är det ju så här också att på mitt berg här, nu har det ju sjunkit i och med vargarna alltså, men det kunde ju lätt vara 10 slaktpalatser med idisslare runt om här efter älgjakt och sådana saker, va, som låg runt omkring här. Så, ja.
Ja, men det är ju så, alltså när det gäller vilt, då får man ju gräva ner det.
Ja, så är det.
Men om det är tamboskap så måste det någon komma och hämta det. Precis. Men det gäller det också hönor, det gör det inte, va?
Nej, det gäller inte de smådjuren. Kaniner, hönor, eller ja, fåglar då, va? Det kan du kompostera i en livsmedelskompost. Eller, alltså det beror ju på omfattningen då såklart. Men är det i väldigt småskaligt i husbehov, eller också så gräver du ner det då.
Oh.
Så där är det. Och det är ju också en sån där anledning till att jag håller mig faktiskt på den nivån. Jag har ju haft grisar och sådär, och då tar jag ett registreringsnummer och så säger jag upp det sen.
Mm.
För annars ringer de och ska komma och titta efter ett tag. Det har de gjort då. Då säger jag det, att jag har bara några fåglar och så nu. Nu finns det inga grisar här.
Håll er borta!
Nej, men alltså det är ju resurs. Det är alltså, vad kostar en sån djurinspektör, djurskyddsinspektör i timmen, tror du, ut och reser?
Det är, 1800.
Ja, minst skulle jag tro, med overheadkostnader och allt, så drar det nog iväg mer kanske. Så att lite mer sånt tänkande kanske. Mm, men det var det.
Kanske det.
Ja, men det är viktigt. Det är en väldigt viktig fråga där i alla fall, va? För det är faktiskt sånt man ska vara beredd på då. Ja. Om man vill följa reglerna.
Nästa fråga kommer från signaturen Klaxon. Köpa nyckelpigor och släppa ut på lotten. Bra eller dålig idé? Har grovt många bladlös. Ja. Här har jag jävligt stark input.
Ja, kör det.
Därför att i fjol fick jag ett väldigt starkt angrepp av bladlöss i mitt växthus. På aubergine och på paprika och chili. Det var så illa så att mina aubergineplanter, de höll på att stryka med. De kom igång igen sen, men det var faktiskt riktigt deppigt. Och det var precis, du vet, det är väl den här tiden på året när allt har bara kommit igång så jävla mycket. Det är grönt och lummigt och man tänker, oj, vilket odlingsår. Och då kom bladlösen och förstörde allt. Och då fick jag panik och googlade. Och då beställde jag, efter tips från min svägerska Lotta Lundgren, så beställde jag några så här nyttodjur. Det hette rovstekel, tror jag. Man köpte en liten plastbytta från en hemsida. Det kom hem en liten, som en liten pizzasalladburk såg det ut ungefär. I botten låg det lite grus. Och i det där gruset kanske så fanns det någonting, fanns de här rovsteklarna som skulle kläckas. Det är jävligt oklart. För jag öppnade den
du
där
såg
burken,
dem inte, Kalle, va? Var det så?
Jag öppnade burken i växthuset. Och det flög inte ut någonting. Det blev inte färre bladlös. Så det var en stark känsla av att jag hade köpt grus i en burk och ställde ut i växthuset. Så det var ju 400 kronor rakt ner i sjön. Men då gjorde jag så att jag, precis som Flaxson...
Kalle, får jag bara fråga en sak?
Ja.
Du hade ingen instruktion med som du läste.
Det kan ha varit en instruktion med som jag inte läste, ja. Så
det kan ha varit det. Du var så, du bara ställde burken där.
Jag tror att det stod att man skulle göra det, eller?
Jag vet inte. Jag bara liksom tänker ställa en burk med grus eller fin sand eller mjöl eller någonting sånt där, eller?
Nej, men det, alltså, jag tror att det var min fantasi då. Det kanske stod i de här papperna som följde med. Det var att det var liksom vad det nu rovsteklar är innan de blir själva rovsteken, var i det här gruset och de skulle sen kläckas och sen flyga ut i mitt växthus. Okej. Så fick jag fram att det var.
Ja, det kanske var så också. Nej, jag bara tänkte att det kanske var något som du skulle pudra ut där bladlössen fanns. Men...
Ja, så skulle det kunna vara. Man kanske skulle ha hällt ut gruset.
Ja, om det var grus då. Det låter ju inte som att man ska pudra, utan jag tänkte om det var mer pulver. Aktigt. Men det får du kolla nästa gång. Det kan nog
ja, men jag kommer aldrig att köpa sådana där igen. Därför att jag gjorde istället, precis som Klaxon då frågade om, jag köpte inte nyckelpigor, utan jag gick ut och hittade nyckelpigor. Så jag gick ut och letade nyckelpigor, och då fanns det väldigt mycket i på min, det vill ligga en sån monokulturåker här nere. De odlar, i år är det vete, förra året var det korn, tror jag. Och där var det väldigt mycket nyckelpigor. Så jag hämtade nyckelpigor, stoppade in dem i växthuset. Och det var så jävla coolt. För om jag satte en på en chiliplanta, då blev den chiliplantan frisk. Så då gick jag och hämtade fler nyckelpigor och satte på de andra plantorna. Och då försvann alla bladlös. Och det var fullt med såna där nyckelpigsnymfer i växthuset. Du vet, de här små lila som ser väldigt sagolika ut. Som de är då innan de... Jag vet inte hur det funkar.
Ja, nej, men det låter jättetroligt i alla fall det där.
Ja, men så det funkar svinbra. Så om du inte har möjlighet att hitta nyckelpigor, så köp nyckelpigor. Jag tycker nyckelpigor funkar asbra mot bladlöss. Sen var det ju speciellt, för det här var ju mitt växthus. Och du pratade ju om en kolonilott. Det är ju utomhus. Jag vet inte hur lojala nyckelpigor är.
Nej,
om de håller sig hemma.
Jag tycker att det är... Jag sitter där och väntar alltså. Jag tänkte vi kan göra en utvikning på det där lite grann. Som kul. Jag tycker är extremt viktigt, som jag faktiskt har tänkt ta upp i någon podd. Jag tycker det blev läge att göra det nu.
Ja, bra.
Nej, men det är just det med insekterna. Och just när vi odlar så får man ju tänka så här att de här växterna som vi odlar i våra växthus och grönsaksland och så, det är ju mänskliga kulturväxter. De är så förädlade så att de finns ju bara... tillsammans med oss, va?
Mm.
Det finns vilda varianter av dem, som vildmorot och så till exempel. Men just de som vi odlar då, som vi har selekterat fram, som är extra värdefulla för oss då. Våra kulturväxter.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
De har ju egentligen inget utrymme i naturen, va? Det är ju kultur. Mm. Så det är viktigt att förstå det, att de där hade aldrig funnits i naturen.
Ja, det precis. Och alltså, man kan slå sig det när man går i skogen och ser alla växter som växer där, tänker så här, fan, jag kämpar som satan för att få mina morötter att växa, och ormbunkarna bara kommer år efter år efter år, blir stora och frodiga, men då är det ju att ormbunkar är gjorda för att växa här och morötter är inte gjorda för att växa.
Ja.
Överhuvudtaget egentligen.
Det där kan man ju fundera på när det gäller medicinalväxter och sånt där också. Om du tar en vild medicinalväxt istället för en odlad.
Mm.
Att den där vilda medicinalväxten, den växer ju på ett ställe där just den hade bäst förutsättningar. Annars hade någon annan växt där, va? Alltså, där har den sina optimala förutsättningar.
Mm.
Och då kan man väl inbilla sig kanske att det där, jag vet inte om det finns undersökningar på det heller då, men jag tycker man kan förutsätta det, att där har du förmodligen väldigt bra medicinska egenskaper på en ört då.
Mm.
Så är det. Men det jag skulle vilja säga så här, det här blir ganska generellt då, men du är 40 år, Kalle. Då var du
tack
med.
Tack för att du påminner mig.
Ja, nej, men jag tittar bakåt i tiden där. Kommer du ihåg när det var så vansinnigt mycket insekter när man körde på sommarkvällar och sånt där, så det kletar ner hela frontrutan, så man fick gå in på mackarna och tvätta rutan som nästan ingen gör nu för tiden. Ja, det är väl i städerna i slasken då.
Ja, men alltså, jag vill bara säga, jag förstår vart du är på väg, Patrik. Ja. Men jag tycker att det blir ganska slabbigt på registreringsskylten även nu.
På registreringsskylten?
På fronten på bilen?
Ja, men det är så här att den var helt nedgörad förr. Man gick in och köpte speciella proteinupplösningsmedel för att få ren fronten på bilen. Nej, men visst. Men det är alltså inte i närheten så mycket insekter nu som det var då, va? Det är inte det. Och det där beror ju bland annat på att det blir mindre och mindre blommande växter. Alltså rätt blommande växter. Vi har ju pratat om det här ängeåkerns moder förut.
Mm.
Alltså vi starkt. Har haft det uthålligaste jordbruket vi har haft i den här delen av världen. Det är ju det gamla ängsbruket då, i kombination med mindre åkrar då. Och det roliga med det där ängsbruket, det var ju faktiskt att det är den artrikaste biotopen som finns i den här delen av världen.
Mm.
Och det är ju alltså mänskligt skapad biotop.
Intressant.
Det blir alltså mer arter än om det var naturligt. För alla är ju så deppiga över det här med att vi fördärvar allting och så vidare, va? Och det är väldigt intressant ur det här perspektivet också, att det var ju väldigt mycket äng. Överallt i princip behövde man ju ängar och slotter och så där det gick, va.
Mm.
Så att vi har ju delar av promille av ängarna kvar idag. En del som man försöker vårda.
Det var en kompis med mig som sa 2 promille, sa han.
2 promille, jag tycker det låter mycket, men okej då. Men det
kanske är i den här delen av Sverige eller någonting.
Ja, det låter Det är i alla fall väldigt lite som är kvar då, va?
Mm.
Och det här pratade vi om på kursen när vi pratade gödsel då, såklart, att flytta näring, va? Men också det här med ha kontroll på insekter och skadeinsekter och sånt där. Du vet, vi brukar mata fåglar och det ska man göra och så är man snäll och så vidare. Och så får man feta talgoxar och blåmesar och så, och kanske lite annat också då. Men det finns väldigt mycket andra fåglar som har farit väldigt illa då, va? För det har inte talgoxar och blåmesar gjort då riktigt. Och där bygger det på insekter. Och då är det så här, har du mycket blommor så får du mycket insekter. Och man kan, det är mycket bättre att fixa lite äng, lära sig slå med lie och sköta den här ängen och få en rikblommande ängsflora där, än det är att mata fåglar på vintern. Mm. Då hjälper du fågellivet oerhört mycket mer, va? Och kopplat till odlingslotter och småbruk och så vidare, så är det faktiskt en möjlighet om man har ytor, och det har man oftast. Har du inte andra ytor så har du ju områdena mellan odlingslotter och gemensamhetsområden och sådana där saker. Och det som är viktigt om man ska ha, är det näringsrikt, mycket kväve och sånt, då växer det ju gräs istället och det trycker bort de här örterna. De här ängarna, de formades just av det här att man slog ängarna. Och i Mellansverige ungefär 15 juli till 15 augusti där i det området, då är det väldigt bra, för då är det fröat som ska fröa. Och det är ju så, beroende på hur man sköter en äng då, så får man ju olika resultat och givetvis vad det är för marker och så. Men i och med att du flyttar bort näringen så blir det ju magrare och magrare, och då trivs mer och mer, och du får in orkidéer och allt möjligt i det här området egentligen, va, om det är rätt förutsättningar då.
Coolt.
Ja, det är det. Och då får du mycket olika insekter, och då får du även de som tar bladlössen. Alltså allt insektsliv ökar, och även fågellivet då. Nu var jag lite nedlåtande åt blåmesar och talgoxar och sånt. Om inte jag minns verkligen. Helt. Ja, jag var ju feta i dem också. Och käka jordnötter hela vintern. Nej, men om inte jag minns helt fel så äter de ju också bladlöss, va? Men nu är det några år sedan jag studerade detta faktiskt. Så att fåglarna är också viktiga då, va, när det gäller det här. Men framförallt så är det. Skapar du en bred artrikedom, biologisk mångfald, så får du stabilare system. Så är det. Nu har jag i år väldigt mycket bladlöss faktiskt på min fläder. Och det brukar vara lite grann mer eller mindre där. Vi får se hur länge de får vara kvar. Men ofta ser man ju inte bladlössangreppen då. Men sen finns det en annan grej som jag brukar ta upp. Just för att visa på säljens betydelse. Säljen är ju den här. Det finns vissa arter som blommar tidigare och ger pollen och nektar. Men säljen är ju den stora mängden utav den tidigaste då, va, i april där i huvuddelen av landet, kanske lite tidigare i de varmaste delarna. Hur mycket sälj du har avgör hur mycket av en blomfluga du får som lägger ägg i bland bladlössen, där de sen äter på bladlössen då, va.
Okej. Okay. Så sälj bra för mot bladlöss.
Bland annat.
Det, köp, sälj!
ja, just det.
Ja.
Du, oftast är det ju så att bara man låter bli att slå ner den så får man ju lite sälj då. Så är det.
Ja, det var ett pappaskämt.
Ja, jo, jag förstår dig.
Men så du menar, eller förlåt.
Nej.
Du menar att biologisk mångfald är vägen framåt. Att hålla på och leta nyckelpigor är inte hållbart på lång sikt.
Nej, men alltså i växthus och sånt så kan du göra det på en liten intensiv yta givetvis. Absolut. Men när du får byggt upp ditt ställe där med mer örter och perenner och blommor och alltså träd och buskar och varierande blomning och så vidare, så kommer angreppen att minska. Angrepp får du ju. Och vissa år så blir det ju angrepp ändå. Men det blir betydligt mindre. Så är det. Du får ett stabilare system helt enkelt. Och mina erfarenheter från de senaste 10-15 åren med det tänket. Jag fortsätter ju efterhand som jag har tid och så utveckla det här. Men jag har, tycker jag har väldigt positiva erfarenheter utav det då.
Jag har ju kört utan nät på kolen i år. För att jag har varit lat. Funkat svinbra.
Ja.
Ännu inga angrepp.
Nej, vad, när satte du ut kolen?
Jag minns inte.
Nej, men det var ganska tidigt va? För du hade lite... Ja, nej, det var det inte. För du sa, blev besviken när jag sa att du hade kunnat dra upp plantorna för en månad sedan.
Ja.
Så var det, så det var inte jättetidigt. Kan man tro att första omgången med skadeinsekter det här året då redan hade varit? Eller också så är det så att det inte är så mycket sådana skadeinsekter i år helt enkelt. För det går ju vågor det där.
Var det väl kall vår?
Ja.
Men så svaret på frågan är, försök oss och köp gärna nyckelpigor. Det är toppen, eller hitta hellre. Men framförallt bygg upp den biologiska mångfalden i ditt odlingslottsområde.
Ja, kom överens med de andra och gör det till en grej, så kommer ni att få mer fåglar och allting där då. Och det...
Nu kommer nästa fråga.
Nej, inte riktigt än, Kalle. Inte riktigt än, ser du. Utan, för du var inne på det här med kokött förut.
Mm.
Det finns en slutknorr på det här, nämligen. Mm. Och det är det när det gäller betesängarna. För det är samma sak där, fast en annan artrik miljö då. Så köp mer kött ifrån djur som har fött upp på det här sättet.
Mm.
Det är alltså, istället för att köpa konventionellt besprutat fågelmat, så köper du gräsbeteskött och ökar efterfrågan på det. Och betalar extra för det, då det är dyrare att producera såklart än stutar som är över från mjölkproduktionen som står inne på ett stall hela livet och äter. Som inte har lagstiftning som tvingar till betesdrift och så vidare. Va? Så äter du rätt kött så bidrar du också till biologisk mångfald, mer insekter, mer fåglar och så då. Va?
Så det är väldigt mycket flugor när man har kossor, har jag märkt.
Ja, så är det. Du har ju två stycken nu mer du.
Japp. Jajamän.
Hur går det för dig? Du måste nästan berätta det, Kalle, och även hur det går med dina grisar. Jag har inte hört det heller.
Ja, vad roligt att du frågar. Ja, det går jävligt bra faktiskt. Kossorna är supergulliga. De kör ganska hård stil mot fåren, så fåren är lite rädda för dem. Men det börjar som tina upp. De går ihop i samma hage nämligen. Nej, men de är mysiga. Alltså, en av dem är väl gossig, den andra är inte lika gossig. De dricker väldigt mycket, så jag måste fylla på vatten ofta. Det känns jättekul faktiskt med kossorna. Alla i familjen tycker väldigt mycket om dem också. Så det är jättehärligt. De har ju mycket personlighet.
Ja.
Och apropå mycket personlighet, då ska vi snacka om grisarna. För Greta Popcorn och Maivor har ju kommit till oss. Det är två gylter. Jag tror att de är typ ett år gamla. De är svinstora. Och de har otroligt mycket personlighet. Alltså de är så otroligt roliga. Jag älskar dem. De är som två grogghaggor som hasar omkring i hagen.
Det var nog vakten med den bästa beskrivningen jag har hört någon gång. De är ju lite slafsiga och liksom...
ja, och lite direkt, liksom bordusa. Lite buffliga.
Ja.
Ja, då, jag har också som en ganska flummig tanke om att jag tror att grisar och människor har liksom, det är som att deras frekvens är ganska nära vår. Det är inte så långt. Fåren känns som att de skriker bara, men grisarna pratar mer. Så att det känns som att man får kontakt med dem, och det tycker jag är jätteroligt. Nu familjen, de tycker inte lika mycket om grisarna, för de tycker att de är lite läskiga. Men det tycker inte jag. Jag tycker de är toppen. Men de bökar upp väldigt snabbt. Så jag har gjort en tredelad hage åt dem. Och nu är det faktiskt dags att flytta dem redan efter bara några veckor. De har vänt upp och ner på hela sin första hage.
Mm. Det är ju det med olika typer av grisar alltså. Jag tror de körde väl ner trynet en 30-40 centimeter första dagen. Va? Bara körde.
Ja. Ja, det var ju en gammal fårhage, så det var ju en silagespill som låg på ett ställe. Och under det var det ju mask såklart.
Mm.
Så där, då körde de järnet. Men du, apropå det så undrar jag lite, hur ska jag tänka? För om jag flyttar dem nu, då kommer de ju börja böka nästa hage. Då borde jag inte göra någonting med det som de har bökat upp i den här hagen. Jag behöver ju liksom sparka ut det eller någonting så att det inte ligger i klumpar. För det kommer ju inte att läka.
Nej, det gör det inte, utan du får ju ojämn yta. Jag har ju kvar en del ifrån när jag hade grisar sist längst in här borta. Och det är ju som ett kraterlandskap fortfarande, va? Efter Piglet och Hamlet då. Så... Nej, det blir det absolut. Det får du fixa till om du ska ha det. Mm. Nu tror jag den här typen av grisar som du köpte där. Jag tror du får ha dem till jordbearbetning alltså. Det är ju så.
Ja.
Det blir ju väldigt stora ytor. Eller skog.
Ja. Det är Linderöds svin som jag har. Och det är ju gamla ollonsvin, säger man, va? Alltså de har haft dem på skogen och de har ätit bokollon på västkusten och ekollon på ostkusten, om jag förstått saken rätt.
Mm.
Ja, de är toppen. Jag rekommenderar alla att skaffa grisar. Det är superkul.
Ja, vi pratade ju om det när vi pratade om det här med etik och förhålla sig till och att man verkligen vågar exponera sig när man har djur. Och det är väldigt tydligt när det är grisar. Alltså att man... Nej, men man har en bra relation till dem men ändå har bestämt sig, och så tar man det där att det blir jobbigt sen, va? För det är ju som du säger, grisar är ju minst i nivå med hundar egentligen, va?
Mm. Jag tycker nästan, de känns nästan smartare än hundarna alltså.
Mm. Även dina spetshundar. Ja. Så det är klart mina hundar är väldigt smarta.
Ja, men jag tror också, det är en liten skillnad, det är liksom att grisarna vill ju mot mig. De vill ju att jag ser dem mat. Så de kommer ju mot mig och pratar med mig. Mina hundar är ju väldigt intresserade av att jaga, så de vill ju gärna bort från mig för att jaga.
Ja.
Så jag tror kanske att det är därför jag tycker att jag får så bra kontakt med grisarna. För de är inte mina jaktgrisar ännu. Det vore för övrigt jävligt bra, de ser ut som vildsvin. Man ska kunna jaga med de här linderödsgrisarna. Sätta en pil på dem och släppa dem i skogen.
Mm, då gör de nog annat med vildsvina, tror jag.
Det tror jag också. Eller vad menar du, vadå?
Det blir nog kultingar. Ja, precis.
Vi hinner inte mer idag. Under sommaren kommer avsnitten av Vi väntar på katastrofen att vara lite kortare för att vi ska överleva. Så stort tack för idag.
Hej då.
Hej då.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.